بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Vi ska börja en ny serie här i lokalen Bidnillahi Ta'ala som kommer att handla om Allah Azzawajals vackraste namn, om Al-Asma Al-Husna. Och vi kommer gå tillbaka till en bok, först och främst, som är skriven av Sheikh Abdul Razzaq ibn Sheikh Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad, en av Masheikh som bor i Medina och är son till den stora muhaddith, den stora allama, Abdul Muhsin Al-Badr. Och boken har bland annat förord utav Sheikh Abdullah Aqil, som är en av de stora lärda, rahimahullah, som dog förra året. Titeln på boken är Fiqh al-Asma al-Husna, det vill säga att man ska ha fiqh, förståelse utav Allahs vackraste namn. Så det handlar inte bara om att man ska känna till Allahs vackraste namn. Det handlar om att man ska ha förståelse. Förståelse och insikt vad de här namnen handlar om, vad de tyder på. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid din." Där Allah azawajal vill gott för ger han förståelse och insikt i religionen. Och de tidigare lärda brukade nämna att fiqh, förståelse i religionen, delas upp i två delar. Dels den fiqh som är den stora sortens fiqh, och det är kunskap om aqida. Och den bästa kunskapen om aqida är att ha kunskap om Allah azawajals namn och attribut. Och sen finns det andra sorters fiqh, och det är att ha fiqh om tahara och fiqh om salah, alltså om rening och salah och så vidare, om bönen. Och det här ämnet som vi kommer att prata om, det är det viktigaste av alla ämnen man kan få förståelse av. Och det är extremt viktigt att man har förståelse i det här ämnet på ett korrekt sätt. Att man studerar det här ämnet i enlighet med Koranen och Sunnan, i selefs förståelse. Alla ämnen är viktigt, men särskilt det här ämnet, för det handlar om hur vi ska ha kunskap om våran Herre subhanahu wa ta'ala. Generellt, att få kunskap om någonting som man inte känner till kan man göra på tre olika sätt. Det finns tre olika tillvägagångssätt att få kunskap om någonting. Om någon person nämner någonting okänt för er, som ni aldrig hört talas om förut, så kan man bara få kunskap om den här saken på tre olika sätt. Antingen att ni ser den här saken, någon nämner någon, kanske någon konstig frukt eller någonting som ni aldrig hört talas om. Om ni ser den här saken så får ni kunskap, nu vet jag vad du menar. Eller att man ser någonting liknande, alltså någonting som liknar den här, då kan man få ett hum om, ett förståelse om vad man ska prata om. Och det sista är att man får en beskrivning av den här saken. Och de två första är omöjligt när det kommer till Allahs subhanahu wa ta'alas namn och attribut. För att vi kommer aldrig se att Allah subhanahu wa ta'ala förrän efter vi har dött, alltså i nästa liv. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: "I'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ha vetskap om att ni inte kommer se eran herre förrän efter ni har dött. Så det är omöjligt att få vetskap om Allah subhanahu wa ta'ala genom att vi ser honom i det här livet. Och det finns ingenting som liknar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla säger: "Laysa kamithlihi shay wa huwa as-samiul basir." Det finns ingenting som liknar honom. Så vi kan heller inte få kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala på det här sättet. Utan det enda tillvägagångssättet vi kan få kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala är genom beskrivning av honom. Alltså beskrivning av hans namn och attribut. Och enda sättet vi kan få beskrivning av Allah subhanahu wa ta'alas namn och attribut är genom Koranen och Sunnan. För vi kan inte komma fram till våra intellekt med våra intellekt eller genom vad folk tror eller vad folk kommer fram till och filosoferar om Allah subhanahu wa ta'alas namn och attribut, utan vi kan bara få reda på det genom Koranen och Sunnan. Allah azza wa jalla säger: "Qul a'antum a'lamu am Allah?" Är ni mer kunniga än Allah? Allah subhanahu wa ta'ala är kunnigare om sig själv än människorna. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Inna a'lamukum billah wa atqakum ana." Att jag är den som är mest kunnig om Allah och den som fruktar honom mest. Så tillvägagångssättet att få kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala är genom Allah subhanahu wa ta'alas bok eller genom profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallams sunna. Däremot kan vi få en viss generell uppfattning om Allah subhanahu wa ta'ala, utan inte en detaljerad, men vi kan få en generell uppfattning om Allah subhanahu wa ta'ala genom våra intellekt, genom att vi tittar på hans skapelse. När vi ser att den här skapelsen är otroligt stor, så förstår vi att Allah subhanahu wa ta'ala har makt och att Allah är en skapare. Och vi kan se att allting är perfekt skapat, vilket ger oss ett hum om att Allah subhanahu wa ta'ala har kunskap och så vidare. Men detaljerad kunskap om Allah subhanahu wa ta'alas namn och attribut kan vi endast få genom vad? Genom Koranen och Sunnan. Och det är det här sättet vi måste studera det här ämnet. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat den här skapelsen av två stycken stora anledningar. Av två stycken anledningar. Den första anledningen är att ha kunskap om honom. Han skapade oss för att vi ska lära känna honom och få kunskap om honom, om hans namn och attribut. Den andra anledningen är för att vi ska dyrka honom subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla säger: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahunna lit'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allah subhanahu wa ta'ala är den som har skapat de sju himlarna och lika många jordar. Beordringen kommer ner bland dem för att ni ska ha vetskap om, för att ni ska ha kunskap om att Allah subhanahu wa ta'ala har makt över allting och Allah har omfattat allting med sin kunskap. Det vill säga att Allah subhanahu wa ta'ala skapade himlarna och jorden för vad? För att vi ska ha kunskap om att han har makt över allting och att hans kunskap har omfattat allting. Så en av anledningarna till att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss är för att vi ska ha kunskap om honom, om hans namn och attribut och lära känna honom. Och den andra anledningen är att vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla säger: "Och jag skapade jinnerna och insa illa liya'budun." Jag enda skapade jinnerna och människorna för att de ska dyrka mig. Så de här två anledningarna är vi skapade. Självklart man kan utföra andra saker, saker som är mubah, saker som är tillåtna i ens liv. Men anledningen till att vi finns här är för att vi ska lära känna vår Herre, få kunskap om honom och dyrka honom. Allah subhanahu wa ta'ala har även uppmanat många gånger i Koranen att vi ska ha kunskap om hans namn och attribut. Om vi öppnar mushaf och läser från surat al-Fatiha till surat al-Nas, så ungefär 30 gånger så har Allah beordrat oss att ha kunskap om hans namn och attribut. Allah azza wa jalla säger: "Wa'lamu anna Allaha azizun hakim." Ha vetskap om, ha kunskap om att Allah är den mäktiga, den vise. Allah azza wa jalla säger: "Wa'lamu anna Allaha bi kulli shay'in 'alim." Ha kunskap om att Allah vet om allting. Wa'lamu anna Allaha bima ta'maluna basir. Ha kunskap om att Allah ser allting. Allah azza wa jalla säger: "Wa'lamu anna Allaha samiun 'alim." Ha kunskap om att Allah hör allting och vet om allting. Wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Ha vetskap om och ha kunskap om och lär er att Allah subhanahu wa ta'ala är den rike och den enda som är värd, och den som är värd att prisas. Så gång på gång när vi läser Koranen så uppmanar Allah subhanahu wa ta'ala oss att ha kunskap om hans namn och om hans attribut. Och hur ska då vi som muslimer förhålla oss till det? När vi sätter oss till exempel nu under Ramadan, så ska vi läsa från Fatiha till surat an-Nas. Vi försöker läsa ut Koranen från början till slut. Och gång på gång så stöter vi på de här verserna. Allah azza wa jalla säger: "Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq." Är det inte dags för de troende att deras hjärtan ska ödmjuka sig för hans åminnelse, för Allah subhanahu wa ta'alas åminnelse och det han har, den sanning han har sänt ner. Allah azza wa jalla har sagt: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tänker de inte över Koranen? "Afala yatadabbaru al-qawl?" Tänker de inte över det som har sagts, det som har uppenbarats till dem? Det är inte bara upp till oss att läsa Koranen och läsa alla de här beordringarna. Allah azza wa jalla har gång på gång uppmanat oss till det här och sen inte tänka över och sen inte handla i enlighet med de här beordringarna som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss med. Utan det är upp till oss att när vi ser de här verserna, när vi läser de här verserna, att vi tänker över dem och vi handlar i enlighet med dem och vi studerar det här ämnet på det korrekta sättet. En annan sak: när man läser Koranen så finns det ingenting i Koranen som nämns mer än Allah azza wa jallas namn och attribut. Det finns olika saker som nämns i Koranen. Det nämns historier om profeterna. Det nämns beskrivning av paradiset, beskrivning av helvetet. Det nämns beskrivning om domedagen. Det nämns saker som hände under profeten sallallahu alaihi wa sallams tid, om olika slagen och så vidare. Det finns massa regler, det finns förbud, det finns påbud och så vidare. Men det finns ingenting som nämns mer i Koranen än Allah azza wa jalls namn och attribut. Beskrivning utav Allah subhanahu wa ta'ala. Och till och med många utav de verser som handlar om andra saker, som egentligen handlar om historier om profeterna. Så till exempel i surat Shuara, Allah azza wa jalla nämner flera utav profeternas historier. Och sen säger Allah azza wa jalla: inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka la huwal azizur rahim. Sannoliken så finns det en påminnelse i de här berättelserna, och de flesta av dem var inte troende, och eran herre är den mäktige, den barmhärtige. Så Allah azza wa jalla avslutar flera utav historierna som nämns i Koranen med att nämna sina namn och attribut. Allah subhanahu wa ta'ala avslutar många utav de beordringar och de lagar som finns i Koranen med att nämna sina namn och attribut. Alltså gång på gång så upprepas det att Allah azza wa jalls namn och attribut. Och den bästa suran i Koranen, surat al-Fatiha, handlar till stor del just om Allah azza wa jalls namn och attribut. Hur börjar den? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Det handlar om Allah azza wa jalls namn och attribut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Det handlar om Allah azza wa jalls namn och attribut. Ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin. Halva den suran handlar om Allah azza wa jalls namn och attribut. Och det här är den bästa suran som Allah azza wa jalla har uppenbarat. Och vilken är den bästa ayan som finns i Koranen? Ayat al-Kursi. Och vad är det ayat al-Kursi handlar om? Från början till slut så handlar det om en beskrivning av Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns 5 utav Allah azza wa jalls namn och mer än 20 utav Allah azza wa jalls attribut som nämns i den här ayan. Och för att visa hur sahabas hade förståelse i just den här frågan, att de visste att det viktigaste som nämns i Koranen, det är Allah azza wa jalls namn och attribut, är den här hadithen som har förklarat att den här versen är den bästa utav alla. Det är en hadith av berättad utav Ubay ibn Ka'b, att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, och Ubay ibn Ka'b var en av dem som hade memorerat Koranen bäst utav sahabas, och en av dem som brukade undervisa den till de tabi'in som kom efter, de studenterna som kom efter. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa till Ubay: vilken är den bästa ayan som finns i Koranen? Ubay ibn Ka'b, profeten sallallahu alaihi wa sallam, frågar mig, jag säger Allahu wa rasuluhu alam, Allah hans sändebud vet bäst, jag vet inte. Så säger profeten sallallahu alaihi wa sallam: nej, säg vilken det kan vara. Och kolla på Ubay ibn Ka'b här. Hur många verser finns det i Koranen? Över 6000 verser finns det i Koranen. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam sa inte till Ubay ibn Ka'b: kom tillbaka om en vecka och läs igenom Koranen från början till slut. Eller han sa inte: den finns i surat al-Baqara, så att han bara har 200, lite mer än 200 verser att gå igenom. Utan han sa från början 6000 verser han tänker på. Ubay ibn Ka'b säger direkt: Allahu la ilaha illahu. Alltså ayat al-Kursi. Varför? För att sahabas hade studerat hos profeten sallallahu alaihi wa sallam. De hade fått uppfostran av profeten sallallahu alaihi wa sallam att det allra viktigaste som nämns i Koranen är vad? Asma och sifat. Det här var den uppfostran och den lärdomen, det de hade studerat hos profeten sallallahu alaihi wa sallam och det de hade lärt sig från honom. Så Ubay ibn Ka'b, som var en av de här lärda sahabas, det här var det första han nämnde och kom att tänka på, och han hade rätt också. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att det stämmer det du säger. Vilken sura i Koranen har samma status som en tredjedel av Koranen? Surat al-Ikhlas. Och vad handlar surat al-Ikhlas om? Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hela handlar om asma och sifat. Hela handlar om en beskrivning av Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här suran har fått den här statusen. Varför? För att den handlar om Allah subhanahu wa ta'alas namn och attribut. Ibn al-Qayyim rahimahullah nämner att sändebuden sändes med, deras budskap handlade om 3 stycken huvudsaker. Det är 3 stycken saker som deras kall cirkulerade runt omkring. Det första var att få deras folk och få människorna att få kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Att de ska få kunskap om Allahs namn, hans attribut och hans handlingar och så vidare. Andra saken är att få dem att förstå hur de ska kunna nå fram till Allah subhanahu wa ta'ala. Hur de ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Att visa vägarna, visa lagarna och reglerna, hur de ska särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i sin dyrkan, efter att de har fått kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Och den tredje saken som deras kall cirkulerade kring är att berätta vilken belöning de kommer få om de har den här kunskapen och de särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i sin dyrkan. Så profeternas kall, en tredjedel av det brukade cirkulera kring är vad? Kunskapen om al-asma wa sifat. Och samma sak gällde våran profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Det här var en utav de viktigaste sakerna som han brukade lägga vikt på i sitt kall. Att undervisa sahabas kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att de lärda är profeternas arvtagare. Som ni säkert känner till. Att al-ulama warathatul anbiya. Att de lärda är arvtagarna till profeten, för profeterna. Och vilken var den viktigaste kunskapen som de lärda som kom efter profeterna ärvde från profeterna? Det var kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. De enda som verkligen fruktar Allah subhanahu wa ta'ala är de lärda. Och Ibn Kathir säger att anledningen till att de lärda verkligen är de enda som verkligen fruktar Allah subhanahu wa ta'ala är för att det är de som har mest kunskap om Allah. Och det är de som har mest kunskap om Allahs namn och attribut och hans handlingar. Så de lärda ärvde kunskapen från profeterna. Och den viktigaste kunskapen de ärvde var kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Och det var den här kunskapen som fick dem att bli de som fruktade Allah subhanahu wa ta'ala mest. En viktig sak att nämna när vi studerar kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala är att det finns två stycken olika sorters vetskap och kunskap om Allah. Det finns den vetskapen och kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala som alla människor har. Som finns i deras fötterna. Någonting som sitter inuti dem, att de vet att de är skapade. Att Allah subhanahu wa ta'ala är deras herre. Men det här behöver inte alltid leda människorna till att de vet att Allah subhanahu wa ta'ala är vår herre och han är vår skapare. Till att de lyder honom. Eller till att de underkastar sig honom. Eller till att de särskiljer Allah subhanahu wa ta'ala i sin dyrkan. Vilket är fallet med icke-muslimer och de som syndar. Den här kunskapen ger inte dem nytta. De har vet att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat dem. Men de särskiljer inte honom i sin dyrkan. Och de fruktar inte honom och de underkastar inte honom. Det är inte den här kunskapen vi ska prata om. Den kunskapen vi ska prata om är den andra kategorin. Det är den kategorin av kunskap som får en person att känna sig underkastad till Allah. Att särskilja honom i sin dyrkan. Att skämmas och känna sig blygsam inför Allah subhanahu wa ta'ala. Man skäms eller man känner sig blyg att göra en synd. Man vet att Allah azza wa jalla ser den och vet vad man gör och har kunskap om den. Och av den anledningen så håller man borta sig från honom. Det är den här kunskapen som vi ska försöka studera och försöka nå fram till. Och det är den här kunskapen man blir belönad för. Så om man verkligen har kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala så kommer våra hjärtan att korrigeras. Att sann näring till hjärtat och sann näring till själen är att ha kunskap om våran herre. Och det finns ingenting som våra själar har mer behov av än att ha kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Och genom att vi korrigerar våra hjärtan så kommer våra kroppar automatiskt att korrigeras också. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: alla inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Att sannoliken finns det ett köttstycke i kroppen. Om det korrigeras så korrigeras resten av kroppen. Om det förstörs så förstörs resten av kroppen. Sannoliken är det hjärtat. Och så genom att vi studerar den här kunskapen på ett korrekt sätt i enlighet med Koranen och Sunnan med rätt förståelse så kommer vi att korrigera våra hjärtan. Om vi korrigerar våra hjärtan så kommer resten av kroppen att bli korrigerad och det kommer leda oss till paradiset vid Nilai Ta'ala. Sheikhen summerade det här kapitlet med att nämna 8 stycken nyttor med att studera den här kunskapen. Den första nyttan och som tyder på vilken otrolig dygd det är att studera den här kunskapen är att det är den bästa kunskapen man kan studera. Det finns ingen kunskap som man någonsin kan studera som är bättre än den här kunskapen. Varför? För att en kunskap, ju bättre den saken man studerar om, ju bättre blir den kunskapen. Den personen som studerar om till exempel matematik eller studerar ingenjörsvetenskap Det är så pass bra i enlighet med det man får nytta av den här kunskapen. Och det finns ingenting man kan studera som är bättre. Och ingenting som man kan lära sig om som är viktigare än att lära sig om sin Herre. Så därför är det här den bästa kunskapen man någonsin kan studera. För att det är kunskapen om vår Herre och vår skapare. Och vår försörjare och den som äger oss och styr hela skapelsen. En annan sak som tyder på dygden av den här kunskapen är att det är den kunskap, det är kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala som leder till att man fruktar honom. Till att man får kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala, till att man hoppas på hans belöning och till att man korrigerar sitt hjärta som sagt. Och till att man lyder hans beordringar. Så ju mer kunskap vi får lära oss om den här kunskapen, ju mer kommer våra hjärtans dyrkan att korrigeras. Och det här kan endast ske om man studerar den här kunskapen på rätt sätt. Om man studerar den här kunskapen i enlighet med Koranen och Sunnan och Salafs förståelse. Den personen som studerar den här kunskapen baserat på filosofi och baserat på skolastik som det heter, ilm al-kalam, eller genom sitt eget intellekt försöker komma fram till den, kommer bara leda den här personen till mer förvirring. Och därför har de lärda sagt att de som är mest förvirrade av alla i den här att studera om det här, det är filosoferna. För att de försöker få kunskap om någonting som inte går att få kunskap om med sina intellekt. Och därför går de vilse. Så om man studerar den här kunskapen på fel sätt så kommer det leda till förvirring. Studerar man den på ett rätt sätt så kommer det leda till alla de här goda frukterna som vi tidigare nämnde. En annan sak som tyder på hur bra det är att studera den här kunskapen är att Allah subhanahu wa ta'ala älskar sina namn och attribut. Och han älskar att se dess resultat eller dess innebörd hos sina slavar och att deras, att hans tjänare praktiserar de här namnen och attributen. Allah subhanahu wa ta'ala är den vackra och älskar vackerhet. Allah, profet Sassanum sa, inna Allah jamil yuhibbul jamal. Så när man vet att Allah subhanahu wa ta'ala älskar det här attributet så praktiserar man det attributet. Och man förfinar sig själv och man gör saker och ting på ett vackert sätt. Allah azza wa jal är al-karim. Han är den generösa och älskar att man är generös. Så genom att vi verkligen studerar Allah azza wa jals namn al-karim. Att Allah azza wa jal är den generösa och förstår hur mycket Allah azza wa jal älskar det här attributet. Så ska det leda oss till att praktisera det här så gott vi bara kan. Att när vi ser våra bröder vara i behov av saker och ting så är vi så generösa som möjligt. Vi hjälper dem. Och vi är hjälpsamma mot andra. Vi gör ihsan, vi gör godhet mot andra. Vi praktiserar det vi lär oss. Allah azza wa jal är ar-Rahman ar-Rahim. Och älskar, alltså den barmhärtige, den benådade. Och han älskar att man är barmhärtig. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. De barmhärtiga är den barmhärtige barmhärtig emot. Var barmhärtig mot dem på jorden så kommer den över himlarna att vara, det vill säga Allah subhanahu wa ta'ala, att vara barmhärtig mot er. Så genom att vi studerar det här Allahs namn och attribut att Allah azza är ar-Rahman ar-Rahim och vet att det här är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala älskar från sin skapelse, så är det här någonting som ska leda oss till att verkligen kämpa efter att vi ska vara barmhärtiga. Att vi är barmhärtiga först och främst mot våra föräldrar. Att vi är barmhärtiga mot våra barn, om man har barn. Att man är barmhärtig mot bröderna sinsemellan. Att man till och med är barmhärtig mot djur. En sahabi sa till profeten sallallahu alaihi wasallam: jag slaktar fåret och jag är barmhärtig mot det. Alltså, jag får medkänsla för det. Jag vill slakta det på ett snabbt sätt. Jag fixar en vaskkniv och slaktar det snabbt. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: fåret, om du är barmhärtig mot det så kommer Allah vara barmhärtig mot dig. Så hur ska det då vara om Allah kommer vara barmhärtig mot oss för att vi är barmhärtiga mot djur? Hur ska det då vara med våra bröder sinsemellan? Att man ska vara barmhärtig sinsemellan och man ska vara barmhärtig mot sina föräldrar, släktingar och andra. Man ska ha kärlek för andra personer i sitt hjärta. Och Allah subhanahu wa ta'ala är den förlåtande och älskar från sina tjänare att de ska vara förlåtande. Gång på gång så kanske personens omgivning behandlar en illa. Ens föräldrar kanske behandlar en illa. Ens barn kanske gör saker och ting som inte är bra. Bröder runt omkring en gör dåliga saker. Hur är det då man ska vara? Man ska vara förlåtande och överseende. Alla tuhibbuna yaghfir Allah lakum. Som Allah azza wa jalla säger. Älskar ni inte att Allah azza wa jalla ska vara förlåtande mot er? وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفُرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah azza wa jalla säger, var överseende och förlåtande. Vill ni inte att Allah azza wa jalla ska vara förlåtande mot er? Allah är den förlåtande, den benådande, den barmhärtige. Det vill säga att i enlighet med hur pass förlåtande vi är mot skapelsen och mot våra bröder och mot våra föräldrar och mot våra barn och vår omgivning, så pass förlåtande kommer Allah subhanahu wa ta'ala att vara mot oss. Kolla när den här versen subhanallah sändes ner. Ni känner säkert till historien om Aisha radiyallahu anha och att munafiqun började sprida, alltså hycklarna började sprida en lögn om henne, att hon skulle ha begått otukt, att hon skulle ha begått zina. Så var det så att vissa av sahabas hörde det här ryktet och spred vidare det här, tyvärr. Och en av dem som spred vidare det här var Mistah. Mistah var släkting med Abu Bakr. Och han var från Muhajirun. Han var från de som hade utvandrat från Mekka och var väldigt fattig. Abu Bakr, när han fick höra att Mistah hade spridit det här, så blev han jättesur. Och han sa, han gjorde halif. Alltså han tog en ed att han aldrig någonsin ska försörja honom igen. Så sände Allah azza wa jalla ner den här versen. Var förlåtande, var överseende. Vill ni inte att Allah azza wa jalla ska vara förlåtande mot er? Så sa Abu Bakr, bala ya rab. Jo min herre, jag vill att Allah azza wa jalla ska vara barmhärtig mot mig. Så han började försörja Mistah igen och översåg det här misstaget som han hade gjort. Och kolla subhanallah hur den troende blir påverkad av Allah azza wa jallas verser. Kolla hur Abu Bakr du påverkad av att höra att Allah azza wa jalla är den barmhärtige och den förlåtande. Och att det här påverkade hans liv. Och han implementerade den kunskapen direkt som han hade lärt sig. Sen finns det självklart vissa utav Allah azza wa jallas attribut som det inte är upp till oss att implementera och praktisera. Allah azza wa jalla är skaparen. Det är inte upp till oss att vi ska... Att Allah azza wa jalla älskar från oss att vi ska skapa. Eller Allah azza wa jalla är Herren. Det är inte upp till oss att vi ska vara styrande. Eller den högmodiga och så vidare. Men rent generellt så är det att Allah azza wa jalla älskar sina namn och attribut. Och älskar från sin skapelse att de ska praktisera de här namnen, de här attributen som Allah azza wa jalla älskar. Den fjärde punkten som Sheikhen nämner är det som jag tidigare nämnde. Att Allah azza wa jalla skapade skapelsen av två anledningar. För att vi ska dyrka honom och för att vi ska ha kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Så genom att vi studerar det här, den här kunskapen på ett korrekt sätt, så har vi sysselsatt oss med en av de sakerna som Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss för. Den femte punkten som Sheikhen nämner är att den första och största och bästa utav imans, trons sex pelare, vad är det för någonting? Tron på Allah. Är det bara så att vi som troende ska bara säga jag tror på Allah och det räcker? Nej. Vi ska ha kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Och i enlighet med hur mycket kunskap vi har om Allah subhanahu wa ta'ala, om hans namn och attribut, ju mer har vi levt upp till den första och viktigaste och bästa och största utav imans sex pelare. Och ju mer kunskap vi har om den och implementerar den här kunskapen och låter den påverka våra liv, ju mer kommer vår iman att stiga. Vi kommer få starkare iman. Så det här är den största och viktigaste anledningen till att vi ska få starkare iman. Genom att vi får kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer vår iman att stiga. Och det kommer leda till allt annat gott som kommer därefter. En annan punkt som Sheikha nämner är att kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala är grunden till all annan kunskap. För utöver kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala så finns det två olika sorters kunskap. Antingen kunskap som är relaterad till någonting annat av Allah subhanahu wa ta'alas skapelse. Det vill säga att man studerar någonting, man studerar geografi, det är en del av Allahs skapelse. Man studerar kemi, man studerar fysik, man studerar biologi. Man studerar någonting som är relaterat till Allah subhanahu wa ta'alas skapelse. Eller så är det någonting som är relaterat till Allahs panna och till Allahs lagstiftning. Och båda de två ämnena, Allahs lagstiftning och det Allah har bådat oss med, Allahs sharia eller Allahs skapelse, går tillbaka till vad? Kunskapen om Allahs namn och attribut. För Allahs skapelse går tillbaka till att det är han som är skaparen. Och att det är han som har skapat den här skapelsen i enlighet med sin kunskap och med sin visdom och sin barmhärtighet. Så kunskapen om skapelse går tillbaka till kunskapen om skaparen. Kunskapen om lagstiftningen och Allahs sharia går tillbaka till kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala, för att Allahs lagar är i enlighet med hans kunskap, i enlighet med hans barmhärtighet, i enlighet med hans visdom och så vidare. Så att all annan kunskap går tillbaka till den här kunskapen, och det är grunden till all kunskap som existerar. Den sjunde punkten som Sheikh nämner är att den här kunskapen för med sig otroliga frukter i våra liv. Det för med sig att själen får lugn och ro. Att själen får lugn och ro har sina anledningar. Och den viktigaste av dem är att man har kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla säger: "Ala bi dhikri Allahi tatma'innu al-qulub." Sannoliken, när man åminns Allah så finner hjärtat lugn och ro. Hjärtarna lugn och ro. Och dhikr går tillbaka till kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala först och främst. Och sen att man nämner Allah azza wa jalla namn och attribut och den dhikr som har nämnts i Koranen och Sunnan med tungan. Och att bröstet vidgas. Vissa personer som inte har kunskap om Allah och inte har sann iman kan ibland känna ångest och att de mår dåligt. Det känns nästan som bröstet håller på att pressas ihop. De kan nästan inte få luft. Det är många som beskriver det på det här sättet. Men genom att man har sann tro baserad på kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer man känna att bröstet vidgas, man känner lugn och ro och stillsamhet och att man ständigt mår bra. Och det är som en skatt som ständigt finns med igen. Vilka svåra situationer man än går igenom, om man har den här kunskapen och man vet att de svåra sakerna som man har gått igenom går tillbaka till att det är Allah subhanahu wa ta'ala som har beslutat den här saken, och tron på hans öde och tron på hans förutbestämmelse, så kommer man, hur svår situationen man än är och går igenom, så kommer man alltid känna lugn och ro och att må bra och stillsamhet och ett vidgat bröst. Och det leder vidare till att man får komma till paradiset och att man får se Allah subhanahu wa ta'ala och man blir räddad från hans straff och alla andra de här goda frukterna. Så grunden till allt gott i våra liv är att vi studerar den här kunskapen. Och den åttonde punkten som Sheikhen nämner är att liknande punkt som den sjunde, och det är bland de goda frukterna som det medför. Och han nämner att den här kunskapen skyddar tjänaren från att hamna i misstag och öppnar upp porten till hopp, och det leder till tålamod och håller tjänaren borta från slöhet och uppmanar till goda handlingar och håller den borta från lydnad. Hur kan den här kunskapen påverka oss att vi inte ska vara slöa? Ta ett exempel. Om man sitter hemma, man slör, man sitter till exempel och snackar om onödiga saker, man kanske sitter och tittar på tv-program eller man gör saker, man slör, man gör onödiga saker. Eller man rent utav gör någonting som är ännu värre, man gör någonting som är haram. Har man riktig kunskap om den här kunskapen, och man vet att Allah subhanahu wa ta'ala ser på en just nu, tittar exakt på vad man håller på att göra just nu. Allah azza wa jalla vet vad som finns i ens hjärta just nu och vet vad man håller på med. Allah azza wa jalla hör vad man säger. Så genom att man verkligen har den här kunskapen i sitt hjärta, så kommer du få en att istället kämpa för att göra goda saker, utnyttja sin tid, göra det bästa utav situationen, och istället för att göra synd att man gör goda handlingar och så vidare. Så att korrekt kunskap om det här kommer leda till att man gör goda handlingar och håller en borta från alla former utav synder. Därför nämner jag utav de lärde inom tafsir i vår tid, Sheikh Mohammed Amin al-Shanqiti, säger att de lärde är överens om att den största saken som ska få dig att hålla dig borta från synder, vad är det för någonting? Att du vet att Allah ser dig. Det här saken borde räcka för oss alla. Att precis när man håller på och ska göra en synd, precis när man håller på och hamnar i synden, man tänker, just nu så ser Allah subhanahu wa ta'ala vad jag gör. Den här saken borde räcka för oss alla. Och därför har han sagt att de lärde överens om att den största saken som ska hindra oss från att hamna i synder är att man ska veta att Allah subhanahu wa ta'ala ser oss. Så när vi ser vilka otroliga nyttor det finns med den här kunskapen och hur många anledningar vi har, och det här är några få utav de många anledningarna som finns till att vi ska studera den här kunskapen, så ska vi ha respekt till den här kunskapen. Vi vet att det här är kunskapen vi skapades för. Vi vet att det här är kunskapen som kommer korrigera våra hjärtan. Vi vet att det här är kunskapen som det viktigaste vi kan sysselsätta oss med. Och vi vet att det är den kunskapen som leder oss till paradiset. Och vi vet att det är en kunskap som skyddar oss från helvetet. Så vi ska ha respekt för den kunskapen. Man ska inte se det som man studerar någonting annat. Till exempel när man gör ett prov. Någonting som man tycker är ointressant. Man studerar, gör provet, glömmer, går därifrån. Det här är inte den sortens kunskapen. Den här kunskapen är någonting som man kommer ha behov av fram till sista andetaget i ens liv. Det här är någonting som kommer påverka oss under hela vårt liv. Så därför ska man inte behandla den här kunskapen som andra sorters kunskaper man studerar i sitt liv och lär sig. Utan man ska ha respekt för det. Åtminstone om man kommer på en lektion, om man försöker komma i tid. Man tar med sig penna och block och skriver ner det man lär sig. Man kollar igenom de anteckningar som man har studerat efter. Och man, när man verkligen känner att man börjar lära sig och förstå det man har studerat, så försöker man implementera den här kunskapen också. Man försöker se till att den här kunskapen verkligen får de goda frukterna i ens liv som det ska få. Att, som sagt, att när man har verkligen studerat, vi kommer gå igenom Allahs och dess namn, eller Alim, den allvetande, eller Basir, Assami och så vidare. Att vi låter det här få inverkan på våra liv. Att det inte bara någonting som vi har nedskriven på våra häften, eller någonting som vi kan rabbla upp. Att vi har rabblat upp, som vissa människor står och gör, de rabblar upp Allahs 99 namn, som de säger. Och rabblar upp dem, och de vet inte dess innebörd. Och även om de vet dess innebörd, så implementerar de inte det i sina liv. De låter inte det påverka sig. De tänker inte på att när de ska söka ett haram jobb och tänker jag ska göra det här och så vidare, de tänker inte på att Allah Azzurrel är Razzaq. Det är Allah Azzurrel som är den som är försörjande. Och det är Allah subhanahu wa ta'ala, om man lyder honom så kommer han att försörja en även utan det här haramjobbet. Och så vidare. Man låter den här kunskapen verkligen påverka ens liv. Och man lever ut med i enlighet med den här kunskapen, och genom att man gör det så kommer det här leda till Allah subhanahu wa ta'alas förlåtelse och att man får komma till paradiset. Och den sista grejen också, i och med att man har respekt för den här kunskapen, att man försöker sprida det vidare till andra. Att sprida vidare om kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala till andra. Man gör dawah till det som man lär sig. Sprider vidare till andra att man endast ska särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i sin dyrkan ut med hans namn och attribut. Och det var den sista saken jag tänkte nämna. Och eftersom det här är ganska lång serie som vi kommer att gå igenom, så kommer vi ha två lektioner i veckan. Det kommer vara på tisdagar och onsdagar vid samma tid, klockan 8. Och sen kommer vi ha lektioner på fredagar klockan 8 också. Så kommer det handla om den serien som jag påbörjade förra året. Om olika sätt att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Om olika former av dyrkan som får en att komma närmare Allah. Men som sagt, två gånger i veckan kommer vi gå igenom det här. Och en gång i veckan kommer vi gå igenom det i lokalen. Och så kommer det vara utöver det Kista lektionen som vanligt klockan 5 på söndagar. Och sallallahu alaihi wa sallam. Om det är några frågor så kan vi ta det med.